O Kriste, oss benåda, så att i tron vi må ljus i din sanning skåda, liv av din kärlek få. Till dig vårt hjärta längtar, från världens flärd det trängtar, till din rättfärdighet. Amen. Vi ska fortsätta vårt studium i Uppenbarelsen med att läsa det sjätte kapitlet, kapitel 6. Sedan såg jag att lammet bröt det första av de sju inseglen, och jag hörde ett av de fyra livsväsendena säga med en röst väldig som åskans dån: kom. Då fick jag se en vit häst, och ryttaren som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han red ut för att gå från seger till seger. När lammet bröt det andra inseglet hörde jag det andra av de fyra livsväsendena säga: kom. Då kom en annan, en eldröd häst fram. Ryttaren på den hästen fick makt att ta bort freden från jorden, så att människorna skulle slakta varandra, och ett stort svärd gavs åt honom. När lammet bröt det tredje inseglet hörde jag det tredje livsväsendet säga: kom. Då fick jag se en svart häst, och ryttaren på den hade en vågskål i sin hand. Nu hörde jag liksom en röst mitt ibland de fyra livsväsendena säga: ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, men oljan och vinet får du icke skada. När lammet bröt det fjärde inseglet hörde jag det fjärde livsväsendets röst säga: kom. Nu fick jag se en blekgul häst, ryttaren på den heter Döden, och dödsriket var hans följe. De fick makt över fjärdedelen av jorden till att döda med svärd, hungersnöd och pest, och genom vilddjuren på jorden. När lammet bröt det femte inseglet såg jag under altaret de människors själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörds skull som de hade burit fram. De ropade med hög röst: heliga och sannfärdiga Herre, hur länge ska du dröja med att hålla dom och kräva ut straff av dem som bor på jorden, för att vi har utgjutit vårt blod? Då fick var och en av dem en lång vit klädnad, och det sades till dem att de skulle ge sig till ro ännu en liten tid, tills också antalet av deras medtjänare och bröder blev fullt av dem som skulle bli dödade liksom de själva. Sedan såg jag att dammet bröt det sjätte inseglet. Då kom en häftig jordbävning, och solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev blodröd. Stjärnorna på himlen föll ner på jorden, liksom fikon skakas ner från trädet av en storm. Himlen försvann som när en bokrulle rullas samman, och alla berg och öar flyttades bort ifrån sin plats. Konungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och mäktiga och alla människor, både slavar och fria, gömde sig då i grottor och bergsklyftor. De ropade till bergen och klipporna: fall över oss och göm oss för dens ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Till deras vredes stora dag har kommit, och vem kan uthärda den? Vi har alltså tidigare stannat inför det fjärde och det femte kapitlet, och vi har sagt att Her får Johannes se inn i den evige verden og se bakgrunnen til de hendelser som beskrives i 6. og følgende kapittel. Og summen av det vi så var det, at alle disse hendelser er i Guds hand. Det er ingenting som skjer av en slump. Inget er et spel av et obevekeligt øde, utan Guds hand er med i alt sammans. Framtiden er i Kristi, Jesu Kristi händer. Det var summan av det 5. kapitlet. Så läste vi nu början av det 6. att lammet bröt det första av de 7 inseglen. Och i och med det inträffade sålunda händelser här på jorden som en direkt följd av vad lammet hade gjort. Så dessa händelser vi ska se, att det är framförallt domar över en gudlös värld, men också sådant som är ägnat att trösta och hjälpa Guds folk. Allt det som berättas här, det är mer än vanliga jordiska sammanhang. Det är Guds hand är med i domarna och i det som sker för att hjälpa Guds folk. Och innan vi studerar dessa 4 så kallade apokalyptiska ryttare och som sägs om dem, ska vi säga ett ord om Bibelns syn på mänsklighetens historia. Bibeln har sin egen syn på mänsklighetens historia. Den skiljer sig alldeles ifrån det som är vår naturliga benägenhet att tänka i det ämnet. För det ligger i alla fall för vår tids människor som något självklart att det ändå på något vis ska gå framåt och bli bättre och bättre här i världen. Utvecklingstanken, den går ju igenom allt modernt tänkande. Bibeln betraktar å sin sida mänsklighetens historia som en rad av perioder som alla var och en utmärks av att syndafördärvet stiger, tills dess att det kulminerar i en katastrof. Den första mänskligheten mognade för syndaflodens katastrof. Israel mognade för undergången när först Israels rike och så Juda rike besegrades av världsmakterna och Israel fördes bort i fångenskap. Och på Jesu tid mognade Israel för andra gången för undergången. Och den kom ju strax efteråt, förutsagd av Jesus, mycket tydligt och klart. Den kom ju år 70 när romarna erövrade Jerusalem och förde bort folket i fångenskap. I alla fall en mycket stor del av den. Men i Jesus stora tal om ändens tid i Matteus 24, där talar han inte bara om Jerusalems förstöring. Han talar, som vi sa förut en gång, i samma andetag om den sista tiden. Därför att det som skedde i samband med Jerusalems förstöring är en förebild till det som sker i den sista tiden. Och det som utmärker mänsklighetens historia efter Jerusalems förstöring, det är precis detsamma. Syndafördärvet stiger. Och det framkallar ovillkorligen en katastrof. För det första så att synden straffar sig själv. Det stod i en gammal svensk katekism: synden straffar sig själv, och var det ytterligare straffat. Det är helt riktigt. Synden straffar sig själv. Det kan vi ju se om vi har 2 ögon att se med. Att den som hänger sig åt syndaliv, han får smaka de bittra frukterna av sitt liv. Det är ju en allmänmänsklig erfarenhet. Men så blir synden ytterligare straffad. Guds direkta straffdomar från himmelen kommer över syndare. Och sålunda kommer katastrofen ovillkorligen. Och det är detta sista sålunda, Guds direkta straffande ingripande över syndafördärvet i världen, som det är fråga om när vi läser om inseglen som brytes. Det vill säga det andra, det tredje och det fjärde. Beträffande det första inseglet kan man lägga märke till att den ryttaren, ja, kanske innan vi säger något om ryttarna, ska vi säga någonting om hästen. Hästen användes i biblisk tid bara i militära sammanhang. Åsnan var ett fredligt djur. Kung David red på en åsna och Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Men hästen användes bara i samband med krig. Och dessa fyra ryttare som vi läser om i Uppenbarelseboken 6, de har ju sin förebild i Sakarias bok, men vi ska inte ta upp det nu. Det var det allra första sålunda. Sen, den första ryttaren rider på en vit häst. Och då har man gärna tänkt att eftersom den vita färgen är helighetens färg, det är det. Prästdräkten i Gamla testamentet var ju vit. Och prästen skulle vara helig, det vill säga avskild åt Gud, Guds egendom i en särskild mening. Så har man tänkt sig att ryttaren på den vita hästen är den återkommande frälsaren. Det står ju alldeles klart om honom i 19 kapitlet. Om när han kommer till domen. Han red ju på en vit häst och hans namn är Guds ord, står det där. Det är ju en påfallande likhet. Å andra sidan måste man säga att här talar ju ett av de fyra livsväsendena, alltså en kerub, och säger: kom. Kan en ängel utfärda en befallning till Guds son? Omöjligt. Uteslutet. Det kan inte vara den återkommande frälsaren. Om honom läser vi sålunda i 19 kapitlet, men inte här. Å andra sidan, det måste vara någonting som står i nära samband med honom. När vi läser fortsättningen om ryttaren på den röda och den blekgula och den svarta hästen, så är det ju klart att de är inte personer. Naturligtvis inte. Utan de är personifikationer. Ryttaren på den röda hästen, det är krig. Och den svarta hästen, det är hungersnöden. Och så vidare. Då kan ju ryttaren på den vita hästen inte heller vara en person, utan är en personifikation av en företeelse av något slag. Men denna företeelse måste ha ett nära samband med Guds son, med Herren Kristus. Och om vi nu går till Matteus 24 kapitel. Alla mina vänner vet att skrift ska jämföras med skrift. Ett bibelställe om ett ämne ska jämföras med andra ställen om samma ämne. Och om vi talar ett lärt språk, men det tycker jag inte känner till något. Så det brukar jag inte alls göra. Men det kan hända att någon har sett själva uttrycket, skriftens analogi. Det är det vi syftar på. Alltså, ett bibelställe ska jämföras med andra ställen om samma ämne. Det är skriftens analogi. Och om vi då går till Matteus 24, finner vi i den 14 versen ett ord av Jesus som hänger samman alldeles tydligt med ryttaren på den vita hästen. Jesus säger, detta evangelium om riket ska predikas till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska änden komma. Jag vill riktigt fästa mina vänners uppmärksamhet på detta ordet änden. Det betyder inte bara slutet. Står det så i den norska bibeln, änden, eller vad står det? Det står så, ja. Änden. Och vi har i våra nordiska språk ingen möjlighet att ge uttryck åt det som, allt det som finns i grundspråkets ord. För det ordet heter telos. Och det betyder inte bara slutet, utan det betyder målet. Det slutgiltiga. Så sedan ska änden komma. Alltså, då när allting har nått sin fulländning, och sen är det ingenting. Detta evangelium om riket. Vad är Guds rike? Ja, jag ska inte framställa några frågor som mina åhörare måste svara på. När jag är hemma i Sverige gör jag det ibland när allt för många har somnat. Jag, för det första så har jag klart för mig att det alltid är predikantens fel om åhörarna somnar. Kan han inte hålla dem vakna så är det ju rätt åt dem. Men för det andra tycker jag att man har mera behållning av att man är med ifall man är vaken. Och därför brukar jag, som sagt, när jag är hemma i Sverige framställa frågor som jag ber åhörarna svara på. Det törs jag inte göra när jag är gäst här i Norge. Men frågan, vad är Guds rike? Vad menas med detta uttryck som står så ofta i evangelierna? Ett kort och enkelt svar. Det kortaste som är möjligt lyder så här. Guds rike. Det är ett namn på frälsningen i Jesus. Guds rike, det är frälsningen. Och frälsningen är i honom, i hans person. En mycket skriftlärd kyrkofader sa på sin tid, han är själv riket. Han är det. Alltså Guds rike, det är frälsningen i Jesus. Detta evangelium om frälsningen i Jesus ska predikas till ett vittnesbörd för alla folk. Det är inte alls sagt att varenda individ ska höra vittnesbördet, men alla folk ska det, som folk. Det är inte sagt heller att de ska omvända sig och tro det, men de ska höra det som folk. Och sedan ska änden komma. Sedan är målet för handen. Det stämmer sålunda överens med Matteus 24:14. Det talas i samma sjätte kapitel här om förföljelsen mot Guds församling i den sista tiden. Att det blir mycket lidande. Att det inte kan vara lätt att bedriva mission på det fria och öppna sätt som vi i många länder har fått göra det nu i lång tid. Men vittnesbördet om frälsningen i Jesus, det ska bäras fram ända till dess att Jesus kommer igen. Vi har ju läst en del om den underjordiska kyrkan i kommunistvärlden. Och jag skulle väl tänka att också i Norge är Wormbrands böcker mycket kända och lästa. Jag ville säga att både hans person och hans böcker, det är någonting som griper en djup. Denne man har ju lidit obeskrivligt för Herrens skull. Och han har ett vittnesbörd som vi alla bör lyssna till. Ingen tvekan om det. Fast det är just så som ett vittne, så som en martyr, ett blodsvittne, som han är betydelsefull i vår tid. Det finns ett och annat läromässigt som inte är så klart och korrekt i hans böcker. Det får man inte fästa sig vid. utan det är just blodsvittnet som är viktigt för oss att få lyssna till. Och då vet vi sålunda att även under de oerhörda yttre förföljelserna i kommunistvärlden lever allt jämt vittnesbördet om Jesus. När det inte mer går att förkunna det offentligt. När alla kyrkor är stängda som de är i Kina. Så finns ändå det personliga vittnesbördet om honom kvar. Och detta evangelium om frälsningen i Jesus. Det ska predikas till ett vittnesbörd för alla folk. Det är omtalat sålunda i bild. Den ryttaren på den vita hästen hade en båge. Och det måste då vara så att han hade pilar också. Det var ju de skjutvapen man hade i forntiden. Och med dessa pilar träffade han sina fiender. Vad det betyder, det kan vi se i Apostlagärningarna 2. När de fick ett styng i hjärtat. Och hjärtat är där bara ett annat ord för samvetet. Ett styng i samvetet. Vi vet väl alla det att Guds andes verk i den syndiga människan, det börjar i samvetet. Det börjar med ett styng i samvetet. Det börjar med att samvetet börjar fungera. Människan vaknar upp, samvetet talar. Samvetet som har varit dövat förut och inte fungerat. Inte när det gäller förhållandet till Gud. Det har vaknat. Och då frågar människan precis som det gjorde på pingstdagen. Vad ska jag göra? Vad ska jag ta mig till? Jag är ju en fördömd syndare. Jag är tyngd av skuld på väg till helvetet. Vad ska jag ta mig till? Vad ska jag göra? Det är vad evangelium verkar. Konungens fiender träffas i hjärtat som vi läser på stället i psalmerna. Alltså det kristna budskapet, evangelium om Jesus. Det riktar sig till samvetet. Människan kan vakna och bli frälst. Detta evangelium om riket ska predikas för alla folk till ett vittnesbörd. Och naturligtvis när vi har hunnit så långt så frågar vi, har det gått i uppfyllelse nu? Och det är i alla fall svårt att svara nej på den frågan. För vi ska inte bara tänka på de trakter av världen dit missionärer har hunnit. Vi ska tänka på den kristna litteraturen. Ska tänka på biblar och bibeldelar som sprids långt ut i världen dit ingen missionär har kommit. Och vi ska tänka på radioutsändningarna. Det är inte möjligt att öppet predika evangelium i Kina. Men det är starka radiosändare som på kinesiska förkunnar det kristna budskapet. Så det är möjligt att uppfatta det i Kina. Så det är fullt möjligt att denna profetia har gått i uppfyllelse. Så att till ett vittnesbörd för alla folk har evangelium förkunnats redan nu. Det är fullt möjligt. Sedan talades det om en ryttare på en röd häst. Den röda färgen är ju blodets färg. Och att han symboliserar kriget, det är inte svårt att se. Han hade ett stort svärd. Och han skulle ta bort freden från jorden så att människorna skulle slakta varandra. Varför är det egentligen krig? Det är ju så dåraktigt. Och alla förlorar. Fruktansvärt på det. Tänk bara på kriget i Jordanien som pågår just nu. Dessa araber bara ödelägger sig själva. Nu är det dåraktigt. Före det första världskriget, alltså före 1914, då trodde de flesta människor här i västerlandet att det aldrig kunde bli något krig mer. Vi hade en mycket bekant svensk politiker som höll ett politiskt föredrag just söndagen den 1 augusti när det kriget började. På den tiden fanns ju inte radion, utan man ringde till mobilisering i kyrkklockorna. Han höll ett politiskt föredrag någonstans och gycklade med den tanken att det skulle kunna bli något världskrig. Det kunde ju inte bli något krig mer. Och så blev han avbruten av kyrkklockorna som ringde till mobilisering. Man menade att världen har blivit så human och har gått framåt så att det är omöjligt att människor skulle ta till vapen och slå ihjäl varandra. Ja, om man inte känner människohjärtat och människonatur. Om man inte vet vad synd är, och kan man drömma sådana drömmar. Det finns en berättelse från det gamla Grekland. Grekland bestod ju av många små stater. Och dessa små stater, de låg ofta i krig med varandra. Och de tyckte ju själva att detta var bra galet. Så en gång hade de en konferens. När de kom tillsammans från alla staterna i Grekland. Och kom överens om att de skulle göra upp sina tvistigheter på fredlig väg. Men så gjorde de ett tillägg till det beslutet. Alla de tvistigheter som de inte kunde göra upp på fredlig väg, dem skulle svärdet avgöra. För de hade så många saker att tvista med varandra om. Nej, så länge synden finns på jorden blir det ingen varaktig fred i världen. Och det är inte bara kristna människor som ser det. Man behöver ju inte vara kristen för att se vad som är bakgrunden till krigen i världen. I Sverige kom det ut en bok 1939 skriven av en tysk. Jag har glömt vad han hette. Boken heter Die Rolle des Bösen in der Weltgeschichte. Den var utgiven på tyska fastän i Sverige. Alltså det ondas roll i världshistorien. Denne man som var mycket klok och kunnig, men uppenbarligen inte alls någon kristen, han analyserade vår tids situation ur rent kulturfilosofisk synpunkt och visade att skillnaden, som han sa, mellan vår tid och alla andra gångna tider, det är den att i vår tid förkastar man alla värden. Man vill inte veta av sådana begrepp som rätt och orätt och gott och ont. Och det, han nämnde tre namn i det sammanhanget, nämligen Karl Marx och Charles Darwin och Friedrich Nietzsche, att dessa tre de var signifikativa för den utveckling som hade fört oss in i denna situation. Och han säger att i en sådan värld där man inte respekterar några värden, där måste kriget bli kroniskt. Jag skulle tycka om lite mera ljus i det här rummet. Jag har svårt att riktigt se. Är det ljus tillräckligt? Jaha, då så ska jag inte klaga. Så det var en missuppfattning. Nå, när det första världskriget slutade, det var 1918. Vi som var unga den tiden kommer ihåg hur det gick som ett lösenord genom hela världen. Aldrig mer krig. Aldrig mer krig. Och det var självklart att det kunde aldrig mer bli något krig. Efter det andra världskriget har jag inte hört det lösenord. För man är ju på det klara med att det är meningslöst att använda en sån lös. Det är meningslöst. Det har ju aldrig varit någon fred i världen efter 1945 heller. Utan krig pågår ju på olika håll. Och Man måste ju vara blind för att inte fatta det, att det tredje världskriget kommer. När eller hur, det är för då. Men världen mognar för det. Den saken är ju alldeles klar. Vad är sådana bakgrunden till kriget? Det är syndafördärv som nu har stigit till en sådan grad att även människor som inte alls frågar efter religion inser att det är en situation i världen utan like. När man inte vill veta av de elementära begreppen rätt och orätt, gott och ont. Och som den tyske författaren sa, i en sådan värld måste kriget bli kroniskt. Ryttaren på den blekgula hästen, den svarta hästen, han säljer livsmedel väldigt dyrt. Han hade en vågskål i sin hand. Och han ville sälja ett mot vete för en denar och tre mot korn för en denar. Det var 12 gånger det vanliga priset. Hur skulle man kunna uppehålla livet då? Hungern följer ju i krigets spår. Vi har säkert både i TV och i tidningspressen sett om hungersnöden i Biafra exempelvis. Som ju var en gruvlig följd av detta sorgliga krig. Så hungersnöden är en följd av kriget, och vidare en blekgul häst. Där han har likfärgen sålunda. Ryttaren på den hette Döden, och dödsriket var hans följe. En våldsam död, därför att själva samfundsordningen upplöses. Eller för att använda ett modernt ord, revolutioner. Det står i Lukas 21 kapitel, ett grekiskt ord som brukar översättas med uppror eller upplopp. Det heter akastasia. När jag nu har omarbetat min översättning av Nya Testamentet, jag har gett ut den i en ny överarbetad översättning nu på försommaren, då satt jag och funderade väldigt mycket över detta ord. Är inte det mest träffande att säga revolution? Det är det utan tvekan. Så står det också nu. Ni ska få höra talas om revolutioner när och fjärran. Revolution är ju, det är ju ordet för dagen. Jag talade förra timmen om det högst märkvärdiga att man även i den kristna världen talar om revolution. Talar om nödvändigheten av att man åtminstone visar förståelse för revolutionära rörelser. Så på sina håll tycks man mena det, att det är de kristnas plikt, när de finner en samhällsordning, samfundsordning orättfärdig, att de tar till skjutvapen och ger sig ut på gatorna, bygger barrikader och börjar skjuta på polisen. Jag kan tänka mig att en och annan av mina åhörare tycker att det här låter fantastiskt. Då vill jag säga att den som vill ha fakta i denna saken, han kan läsa min bok i Kommunismen och Bibeln. Där finns fakta om den saken. Häpnadsväckande. Vi har ett svenskt missionssällskap som skulle börja mission i en stat i Sydamerika. Det har väl inte börjat än. Det har varit ofantligt mycket diskuterande om den. Och unga personer i det missionssällskapet, det talar om att vad en missionär ska göra där. Det ska ju inte vara att han bär fram något kristet budskap, utan det är att han aktiverar folket så att de ställer till revolution, därför att samhällsordningen är så orättfärdig i det landet. Vi lever i en tid av upplösning. När anarkien präglar samfundsordning, när man sätter sig över alla gudomliga bud och alla mänskliga bud. Nu vet vi ju att Guds ord har vi fått för att vi ska bruka det, vad ska jag säga, på ett praktiskt sätt. Guds ord har ett praktiskt ändamål. Och när det talar sålunda om denna upplösning som kännetecknar ändens tid, så är det till varning för Guds folk. För faran är fruktansvärd att Guds folk dras med i denna laglöshet som präglar vår tid. Att även kristna människor lär sig att slå ett streck över till och med tio Guds bud. Och det sker ju på många håll. Jag har redan tidigare varit inne på den saken. Men sen kom en passus som vi nog tyckte var egendomlig. När lammet bröt det femte inseglet såg jag under altaret de människors själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörds skull som de hade burit fram. Och de ropade: Helige och sannfärdige Herre, hur länge ska du dröja med att hålla dom och kräva ut straff av dem som bor på jorden för att de har utgjutit vårt blod? Det är ju klart att detta är martyrerna. Det är martyrerna. Vi har ju tidigare en gång talat om det, att vår tid är den stora martyrtiden. Ojämförd. Om man läser om förföljelserna i fornkyrkan, de kunde vara gruvliga, det är sant. Men det var kortvariga i allmänhet. Och det var sällan de nådde ut över hela det romerska riket. Och de hade aldrig den effektiviteten som de har i vår tid. För den romerska staten, effektiv nog för all del i forntiden, den hade ju inte alls den effektivitet som den moderna staten har. Den moderna staten har ju varenda medborgare fullkomligt i sin hand. Det vet vi. Det är så även där vi inte har ett totalitärt samhällssystem. Den moderna staten har en fruktansvärd makt. Och när den vill genomföra en sak kan den göra det med en konsekvens som var omöjlig förr i världen. I verkligheten är allt det som står i martyrhistorierna, som vi kan läsa om fornkyrkan och reformationstiden, det är ganska ringa ting jämfört med det som har skett och sker i vår egen tid. Där man kan säga att den moderna religionsförföljelsen, kristendomsförföljelsen, den började 1915. När turkarna utrotade armenierna för deras kristna bekännelses skull. Det var ungefär 2 miljoner människor som drevs ut i öknarna och dödades. Det finns litteratur om detta. En tysk, doktor Lepsius, som var ledare för tyska orientmissionen, har gett ut en bok som innehåller, tjock bok som innehåller ögonvittnens berättelser om detta. Och det är ganska fruktansvärt att läsa. Jag vill för ingen del be någon av mina åhörare läsa det. För man sover inte på nätterna efteråt. Men det var nu bara en början. Och sedan, det som har skett och sker i kommunistvärlden. Ingen människa kan veta hur många martyrerna är. Man vet bara att det måste vara miljoner och åter miljoner. Vi vet också att man har ändrat på taktiken den ena och den andra gången. Man har omväxlande använt våld och andra metoder för att utrota allt vad kristen tro heter. När det är fråga om kommunismen är den ju fientlig mot all religiös tro. Och detta är ingen tillfällighet. Det beror inte på att Marx eller Lenin var ateister. utan det beror på det att den kommunistiska ideologin är materialistisk och ser därför en dödsfiende i varje religiös tro. Så en kommunism som fördrar religionen, den är en omöjlighet. Det kan inte finnas, då är den inte kommunism längre. Och när vi talar om detta så har vi väl anledning att fråga oss hur mycket vi tänker egentligen på martyrerna. Jag minns på 30-talet när jag först vaknade upp över detta. Det var under en resa i Estland. Jag reste runt detta lilla land som en gång i tiden ju hade tillhört Sverige och träffade troende människor på många ställen. Där hade kommunismen härskat ett slag 1919, och det var ofantligt många martyrberättelser som man fick höra. Så började jag studera denna saken. Och det fanns ju redan då en litteratur om de kommunistiska förföljelserna. Bland annat hade de grekiska ortodoxa gett ut en bok på tyska som hette Den ryska kristenhetens nödbok och så vidare. Om man då talade offentligt om detta som jag gör här nu, då trodde folk inte. Och jag minns en gång när jag hade talat om detta offentligt på 30-talet, kom en man fram och varnade mig och sa: det här är politiskt farligt, det är en förskräckligt farlig sak att tala så här offentligt. Nu är det ingen som kommer med sådana varningar. Vi har fått Wurmbrands böcker och en hel rad andra vittnesbörd. Så är det alldeles klart som vatten att här pågår ett utrotningskrig emot varje religion i kommunistvärlden. Men det är klart att det framförallt gäller kristendomen. Och nu kan man tycka det är egendomligt. Jag bara skulle säga att det var detta. Vi glömmer väl inte att be för martyrer. Vi glömmer väl inte att be för martyrer. Det ska vara en del av vår dagliga bön. Att Herren med sin närvaro och sin tröst och sin kraft ville vara hos dessa som lider för trons skull. Var det inte egendomligt sen att det liksom kräver straff över sina bödlar? Nej, det är det oskyldigt utgjutna blodet som ropar till Gud. Det gjorde Abels blod en gång. När blod utgjutes oskyldigt ropar det till Gud om straff över den som har utgjutit det. Det är bara det som går igen, alltså denna bibliska tanke som går igen i martyrernas bön. Och var och en av dem, ja, var befann de sig nu? Han säger att de var under altaret. Det var i den himmelska helgedomen befann de sig under altaret. Och det är sålunda i mellantillståndet. Det är i den värld där Guds folk är under tiden mellan döden och uppståndelsen. På altaret bars ju offret fram och blodet rann ned för altaret. I altarets fot, det är detta som är bakgrunden till det som står här om altaret i helgedomen där ovan. Var en av dem fick en lång vit klädnad. Det sades till dem att de skulle ge sig ro ännu en liten tid. Alltså, de fick en erfarenhet av Guds tröst och hjälp och närhet där i tillvaron i dödsriket. Men ännu kunde inte den slutliga uppgörelsen komma. Antalet av deras medtjänare och bröder måste bli fullt. Det var ännu många som skulle komma in i martyrernas skara. Og sen i slutet av detta sjätte kapitel hörde vi att det kom en häftig jordbävning, solen blev svart som en sorgdräkt och månen blev blodröd och så vidare. Detta måste fattas så som en föregripande skildring av själva slutet som hör samman med Herrens ankomst när den slutliga domen kommer. Då ska människor i förtvivlan ropa till bergen och klipporna, fall över oss och göm oss för dens ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Vi studerade uttrycket lammets vrede tidigare. Vi sa det att i vår tid förfalskar man oerhört ofta Bibelns framställning om Gud och Herren Kristus. Genom att man talar om Guds godhet, man talar om Kristi kärlek, men man talar inte om Guds stränghet, man talar inte om Guds vrede, men Bibeln talar om bägge delar. Det är en förfalskning, därför att om man inte talar om strängheten, då talar man ju inte heller om Guds lov. Och det är loven som säger oss sanningen om vår förtappade ställning. Det är loven som avslöjar vår skuld. Och vad evangeliet, alltså budskapet om Kristi kärlek, förkunnar, det är utvägen att bli kvitt syndaskulden. Förkunnas inte loven, så förkunnas i verkligheten inte evangelium heller. Utan det hela blir en sömnvisa, en vaggvisa som man somnar av. Gud är så god, det kan inte vara så farligt. Det kan inte vara så allvarligt. Det här med hans straff, det kan inte vara så allvarligt med det här talet om helvetet. Gud är ju så god. Nej, kära vän, Gud är både god och sträng. Gud är sådan som han har sagt i sitt ord. Han är god på det sätt han har sagt i sitt ord. Just det. Han är inte god på det sätt som den naturliga människans förvända hjärta så gärna tänker. Och sen tror jag att vi ska fortsätta lite grann med att läsa ett stycke i det sjunde kapitlet i början. Sedan såg jag fyra änglar som stod vid jordens fyra hörn. De höll tillbaka jordens fyra vindar för att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. Då såg jag en annan ängel som steg upp från öster med den levande gudens signet eller sigill. Eller ja, det är två ord vi har. Han ropade med hög röst till de fyra änglar som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada icke jorden eller havet eller träden förrän vi har satt vår Guds insegel på hans tjänares pannor. Sjätte kapitlet slutade med en fråga. Frågan, vem kan uthärda den, alltså den dom som kommer när lammets vrede träder i verksamhet. Vem kan uthärda den? Vem kan bestå? Det är en fråga också för Guds folk. Och på den frågan svarar sjunde kapitlet. Vad säger sjunde kapitlet? Summan av det är denna, att de domar som går över en gudlös värld, för dem ska Gud skona sitt folk. Sjätte kapitlet har talat om den nöd Guds folk ska genomlida, den stora förföljelsen i ändtiden, som Jesus också har talat om, när han sa ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Alltså det kommer en dag när situationen i Ryssland och i Kina är situationen i hela världen. När vi, Guds folk, blir hatade av alla folk. För Jesu namns skull. Det ska Guds folk genomlida. Men å andra sidan, de domar som går över den gudlösa världen, för dem ska Gud skona sitt folk. Det är innebörden i det sjunde kapitlet. Og det kan man tycka är mycket märkvärdigt. Man kan fråga hur det går till. Det får vi ingen upplysning om. Men det har paralleller. När Guds domar har gått över en gudlös värld i gamla tider, då tog han vara på sitt folk. När syndafloden kom, då tog han vara på Noa och hans släkt. När domen gick över Sodom, då räddade han Lot. Han räddade sitt folk ur Egypten. Och Jesus hade sagt till sina lärjungar, sina discipler, för all del, vi ska ju tala lite norskt i alla fall. Han hade sagt, när ni ser att Jerusalem omges av krigshärar, då ska ni fly till bergen. Och en av kyrkofäderna berättar att det gjorde också den kristna menigheten i Jerusalem. De flydde till en stad på andra sidan Jordan som heter Pella. Och blev sålunda räddade på grund av Jesu varning undan den ödeläggelse som gick över Jerusalem. Så det har bibliska paralleller detta. När Guds domar går över en gudlös värld, så tar Gud vara på sitt folk så de inte drabbas av den domen. Och signet eller insegel, sigill, det är ju någonting som utmärker ursprungligen äganderätt. Man satte sitt sigill på ett föremål som man ägde. Man betecknade det som sitt på det sättet. Och det sigill som Gud sätter på sitt folk här, som vi läser om i 7 kapitlet, det betecknar att det är hans, det är i hans hand nu, så att det som går, den hemsökelse som går över världen, ska inte drabba dem. Och ängeln ropade med hög röst till änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet, att de inte skulle skada jorden eller havet eller träden, förrän de hade satt sin Guds insegel på hans tjänares pannor. Det vill säga att dessa fyra änglar, de stod ju vid jordens fyra hörn, som vi läste i första versen. De har makt över de plågor som nu ska bryta ut. De vindarna, det är bara ett annat namn för dessa plågor. Och det i sin ordning går tillbaka på det som står om de apokalyptiska ryttarna i 6 kapitlet. Så dessa naturkatastrofer, de får inte lov att sätta in för en Guds folk har blivit beseglade med insegel. Man har gissat en del om detta insegel. Somliga har tänkt att det är en besegling emot avfall, men frafall för all del. Frafall, men det är en gissning. Något sånt har inte stöd i texten. Utan vad sammanhanget klart visar är att det gäller de yttre hemsökelserna, den yttre nöd som kommer över världen. Det är från den Herren ska rädda sitt folk. Och sedan hörde Johannes talet av dem som hade blivit beseglade. Det var 144 000. Jag ska inte läsa namnen på dessa olika 12 stammar i Israel. Det är bara den frågan till sist. Om Israel här i det 7 kapitlet är Israel efter köttet, alltså nationen Israel, eller om det är det andliga Israel. Jag tänker att vi har hört bägge utläggningarna. Och även bland mycket grundliga bibeltolkare finns det två meningar om den saken. Emellertid så kan jag inte se att här är fråga om Israels nation. Och vi får väl närmare tala om det imorgon när vi talar om återstoden av detta 7 kapitel. vad som är sant är att Israel som nation har löften i Bibeln som ännu inte har gått i uppfyllelse. Det är ofrånkomligt. Och det är framförallt ett löfte i Nya testamentet som är ofrånkomligt. Det är löftet om Israels omvändelse. Står det i Romarbrevet 11:26, hela Israel skall bli frälst. Hur det närmare ska förstås, det är inte så lätt att säga. Men att det står så i alla fall, det är ofrånkomligt. Israel har också andra löften. Och säkert finns det också gammaltestamentliga löften till Israel som ännu inte har gått i uppfyllelse. Fast det är inte ett så lätt kapitel att bli på det klara med. Så att Israel har sin särställning i Guds plan, den saken är viss. Å andra sidan kan jag inte se att det här kan vara tal om Israel som nation. Bibeln talar ju om att Guds menighet i det nya förbundet är Israel, är det sanna Israel. Vi kommer ihåg det som Paulus säger i Romarbrevet 2. Den är inte jude som är det utvärtes. Inte heller är det omskärelse som sker utvärtes. Nej, den är jude som är det invärtes. Och omskärelsen är en hjärtats omskärelse som sker genom anden. Alltså den som tror på Jesus, han är den rätte israeliten. Vi kommer också ihåg att i andra Korintierbrevet 10:1 skriver Paulus till en hedning kristen församling och kallar det gammaltestamentliga Israel våra fäder. Våra fäder gick alla genom molnskyn och alla genom havet och blev alla i molnskyn och i havet döpta till Moses. Vi har också i Galaterbrevet 6 kapitel uttrycket frid över Guds Israel. Det är helt klart att där är det den kristna menigheten. Och om vi nu läser sammanhanget, det var ju en andra regel att komma ihåg när man försöker att förstå Guds ord, den att man ger akt på sammanhanget. Så att man inte gör som han som sa att Bibeln lär att man ska begå självmord. För det står på ett ställe att Judas gick bort och hängde sig. Och på ett annat ställe går du och gör på samma sätt. Det är ju så Jehovas vittnen läser Bibeln, eller hur? Men var och en vet ju att det är nödvändigt att ge akt på sammanhang. Och det är ett enda ställe som jag då vill hänvisa till. Det står i 9 kapitlet. Och detta blev sagt till dem att de inte fick skada gräset eller någon planta eller något träd, utan endast de människor som inte hade Guds insegel på pannan. Alltså de som hade Guds insegel på pannan, de blev skonade. Det kan ju omöjligen vara bara Israel efter köttet. Och så när vi läser fortsättningen av 7 kapitlet, den stora vita skaran som vi har sjungit om så ofta, så är det nog så klart, det ska vi visa imorgon, att det är precis samma människor som i kapitlets förra del kallas de 144 000 av Israels 12 stammar. Men det får vi som sagt se lite grann närmare på imorgon. Vi sa förut att allt Guds ord har vi fått, det har ett praktiskt ändamål. Jag får så ofta frågor om Bibeln. Man skriver till mig och jag träffar folk som framställer allehanda frågor. Och väldigt många av de frågorna har ju bara sin grund i nyfikenhet, nysgivighet. Bibeln har det praktiska ändamålet att lära oss hur vi ska bli frälsta och bevara det tro. Och för det andra vad vi kan göra för att andra människor ska bli frälsta. Uppenbarelseboken har precis samma karaktär. Det kan vara 1000 saker som vi skulle vilja veta om den siste tid. Uppenbarelseboken sier det inte, utan den är inriktad på att ge det som är praktiskt viktigt för oss. Denna bok talar om hur den sista tiden ter sig, för att vi ska kunna bereda oss att möta den tiden. Det är den korta summan. Så när jag studerar denna bok ska jag innerligt be Herren Gud om det, att han ger mig sin andes hjälp, att det här tillämpas på mig, blir tillämpat på mig själv, så att jag blir beredd att möta Herren. Det är ju inte bara så att han kommer i härlighet till sist. Det kan inte vara långt borta. Det är min övertygelse att det inte är långt borta. Å andra sidan är det säkert åtskilliga av oss som inte kommer att uppleva det, för att döden är så nära. Men den som är beredd att möta Herren i härlighet, han är också beredd på sin dödsstund. Min hustru och jag var i Finland för ett par tre år sedan och träffade den märkliga gudsmannen, vad heter han, professorn i systematisk teologi vid Helsingfors universitet. Jag kommer inte ihåg det finska namnet. Minns du det? Hilele. Vi hade ett samtal. Och sa han under samtalet, det måste ändå vara så att Kristus kommer snart. Det måste ändå vara så att han kommer snart. Och att vara beredd att möta honom, det är detsamma som att ha en sann tro på honom. Att ha en sann tro på Jesus. På det kommer det an. Vad är en sann tro på Jesus? Er märkliga Pontoppidan har ju svarat så här. Den saliggörande tron består i det, att en syndare kommer till Kristus med sin synd, med en innerlig längtan efter Guds nåd. Jag ska fråga mig, har Guds heliga ande fått överbevisa mig om att jag är totalt förlorad i mig själv? Och har jag tagit min tillflykt till Kristus med en innerlig längtan efter Guds nåd? Då är jag inne på trons väg. Gamla tiders andliga lärare försökte att tala om olika kännetecken på att en människa stod i nåd. Ett avgörande kännetecken, det var detta, att hon inte kunde vara utan, inte undvara Kristus. Har du det så? Att du inte kan undvara Herren Kristus, din frälsare. Giv att ditt ord oss lyser så, att vi i mörkret icke gå, men genom denna jämmerdag må vandra till din himmelssal. Amen.